Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag började faktiskt med att kränka dagens gäst. Jag är i, vad heter den hamnen?
Den heter så mycket som Navigationshamnen. Den ligger precis vid italienska ambassaden.
Precis, nära och bra. Jan Emanuel hör ni att vi har här. Vi är på hans båt och jag måste säga att jag ringde upp och frågade så här, när jag letade efter båten, så frågade jag vilken båt det är. Vilken båt är det? Och då var det lite tyst. Jag hörde, du vet, så när man trampar klaveret och man märker direkt att man har sagt något fel. Så jag hann ändra mig direkt.
Ja, du gjorde en snygg pudel. Det gjorde
en snygg...
Det betyder ju inte att du är förlåten än.
Nej, men jag förstår. Är det kränkande? Det är naturligtvis den största båten. Hur stor är den?
Ja, men den är störst och det är egentligen det viktiga.
Vi har ju lite samma politiska ursprung. Vi är båda sossar. Jag är för detta sosse. Är du fortfarande sosse eller?
Ja, jag var på partimöte igår senast.
Vilka partimöte då?
Jag var i Socialdemokraterna i Norrtälje.
Ja, just det. Du är i Norrtälje. Är du skriven i Norrtälje eller är du skriven?
Ja, jag är skriven i Norrtälje. Det har varit sedan typ Dackefejden nu.
Ja, nej, men det har ju hänt, men vi har haft ett val, vi har inte riktigt någon regering än. Vad gjorde sossarna fel?
Ja, det mest grundläggande problemet var ju att vi, först måste man kanske tänka sig, vad är sossar? Ja, det Socialdemokratiska Arbetarpartiet. I det namnet så hörs det lite vilka man primärt ska representera. Och om man byter väljargrupp, att man liksom inte längre för de frågorna som gynnar den vanliga arbetaren, den vanliga jobbande människan, ja, då blir det lite tokigt. Och det blev det. Vi tappade våra kärnväljare och vi bytte ut dem mot mer fluktuerande, lättvindiga väljare istället. Och så har vi gjort under en tid.
Ja, det är det klassiska, man har missat den klassiska, du vet. Gör din plikt, kräv din rätt. Idag är det bara kräv din rätt. Det finns inte, alltså vi har tappat lite den här pliktkänslan. Sossarna, eller hela Sverige tycker jag. Att det är liksom det här ordningsamma, man ställer sig i kön, du vet, man sköter sitt jobb, man är ärlig. Det finns något grundläggande i själva svenskheten tycker jag, som vi lite har tappat.
Jag tror att det är två parallella problem. Att socialdemokratin har tappat sin kärna. Och vad ska man säga, inte lyckats sitta sig själv, alltså sen Göran Persson egentligen, så har vi hela tiden känt oss för över, så vilka är vi, och nästan panikslaget sökt efter nya väljargrupper och då gått åt ett lite identitetspolitiskt håll som är farligt, särskilt om man hamnar i dåligt sällskap, vilket vi ganska snabbt gjorde i och med Centern och Miljöpartiet. Och den kombinationen av Centerns nyliberalism och Miljöpartiets nästintill extrema syn på framförallt migrationen blev inte bra för vårt parti.
Nej.
Det bästa hade ju varit om vi hade gått i opposition tidigare, att vi redan när Centern, ja, när vi behövde Centern och Miljöpartiet för att regera vidare, eller i det fallet också Liberalerna, och gick till val på ett borgerligt program, ett så pass borgerligt program så att inte ens borgarna tidigare ville genomföra det. Och sen så undrar vi varför våra kärnväljare lämnar oss.
Ja, rätt många av arbetarna, de LO-medlemmarna, de har ju gått till Sverigedemokraterna. Vad är det Sverigedemokraterna gör rätt då? De lyssnar på, de har mer, det känns som de verkligen har liksom huvudet mot marken, att de lyssnar mer på vad en kärnväljare, arbetaren vill.
Det finns ju ett copy-paste som, när du är en skicklig företagare så är det ju inte att du kanske är den skickligaste uppfinnaren, utan däremot så ser du ju öppningar i marknaden. Du ser någonting som säljer bra och så kommer du på att men den här, om du bara förändrar lite grann åt det hållet eller marknadsför det på ett annat sätt, då kan jag göra det. Mm. Sverigedemokraterna har, de såg om några ett hål i den politiska marknaden i och med att Socialdemokraterna nästan till frivilligt lämnade över väldigt stora frågor. Och däribland då att man lämnade kärnan i vad trygghet är. Och där såg man att den migrationen som kom till Sverige, så den migration som var, den urholkade en hel del både känsla och i realiteten en trygghet som fanns, och den nyttjade Sverigedemokraterna.
Men det var helt bisarrt. Jag menar så här, att man har ett helt politiskt etablissemang, vi har ett liksom massmedialt etablissemang som inte ser problemet med den här förändringen. Alltså, vi gör den största demografiska förändringen någonsin i vår historia och tror att det ska gå helt friktionsfritt. Det är helt sinnessjukt. Jag var ju för fan på löpsedlarna 2015 när jag sa det som alla sa. Alltså, problemet med Sverigedemokraterna, det är att de har sett ett problem. Och därför var inne de röster. Vi måste ha en lösning. Vi måste ha en plan hur vi gör det här. Det går ju inte bara att öppna dörrarna. Det som alla säger idag. Det var jag på löpsedlarna som den jävla ultrafascist, va?
Ja, jo, det har ju också varit ett av de stora problemen, i att problemet inte har fått formuleras. Att det har varit lite talförbud, vilket också har verkligen spelat Sverigedemokraterna i händerna. Och att det man inte såg med migrationen, det är att vilka slog den här väldigt liberala migrationen emot? Jo, det var ju de som nyligen hade anlänt till Sverige. Det var andra generationens invandrare som fortfarande var i behov av visst stöd, och framförallt arbetarklassen. Så det var inte så att det var de borgerliga klassiska väljarna som först och primärt då, vad ska man säga, fick ta del av migrationens avsidor, utan det var ju som sagt var redan människor som kom ifrån andra länder, men och var den vanliga arbetarklassen.
Men om man ska tänka om då, vad är det man behöver göra om? Nu har vi inte riktigt någon regering än, men det ser väl ut att Uffe kan lösa det här då. Men vad är det de behöver göra för att lösa den problematik med det ökande våldet, med stora delar, grupper alltså, som är arbetslösa och inte kan försörja sig? Alltså, det är enorma problem, och jag tycker att även på högersidan ibland låter det lite väl enkelt hur man ska lösa det här. Det kommer ju ta tid, och vad är det man ska göra?
Det kommer inte att lösas. Det som vi har skapat är ingenting som det finns några så här, gör vi så här så blir det bra igen. Mm. Utan det vi kan göra, det är att kudda upp emot den problematiken som är. Som kommer att fortsätta finnas, men vi kan göra lite bättre för alla. Och det som krävs i prioritet ett, det är ju att se till att det inte är speciellt bekvämt att vara kriminell. Det systemet som vi har byggt upp, det juridiska systemet, har varit ett av de, eller säg så här, vi har ett av de absolut bästa systemen i världen, tyvärr anpassat till en helt annan tid. Vi måste anpassa hela juridiken till den tid som är just nu. Och då är det just att du måste kunna jobba med längre straff just på grund av att den personen som är i fängelse har inte samma möjlighet att begå brott mot dem som är utanför fängelset, och därmed så är det en bra påföljd. Sen så måste man också utöka möjligheterna till utvisning när det kommer till grövre straff, för att det finns inte så många andra straff som verkligen gör att man får betänkligheter. Man kanske ser att just den konsekvensen, den vill jag nog inte ha. Så det är den första, att jobba med först den organiserade men också den allmänna kriminaliteten.
Problemet tycker jag när man hör det med hårdare tag. Alltså det finns ju skräckexempel på det där. Det vet man ju när problemen börjar i Nordirland. När engelsmännen går in med militären, man har unga protestantiska värnpliktiga som går väldigt hårt åt den liksom, irländska befolkningen, då, de katolikerna. Och det slutar ju liksom i 30 års blodigt inbördeskrig. Så att frågan är hur man ska liksom göra det hårt. Men så här, samtidigt var det Sun Tzu, jag kommer inte ihåg vilken av alla de här, var det 383 maximer om hon segrar och besegrar, men jag kommer inte ihåg den exakt. Men om alla vet att de ska dö i ett slag, då kommer de kämpa som de alla gjort förut. Men vet 10 att de kan fly, så kommer ingen kämpa. Så man vill ju på något sätt så här, gå åt hårt, men samtidigt lämna en lucka så att folk kan så här.
Först så tror jag att med all respekt att jämförelsen är den haltar en smula, med tanke på att de som vi skickar ut, det är en av världens mest välutbildade och mest jämlika polis som finns överhuvudtaget. Att skicka ut värnpliktiga, det liksom ligger inte i riskens riktning. Vi kommer inte göra det. Inte än på väldigt länge. Däremot så kan det hända att man kommer att utbilda någon form av militärpolis igen. Och jag tror att vi kanske kommer behöva, när man ser till alla våra väktare som gör ett fantastiskt arbete, så tror jag att det kan bli så att vi behöver ge dem kanske ett extra år för utbildning för att få någonting av ett mellanting mellan väktare och polis som kan gripa in på ett mer, om man ska säga, ett avancerat sätt.
Nej, men vad jag menar är att med hårdare tag, alltså gör man det fel, det behöver inte vara att det är militär, gör man det fel så kommer det uppstå bitterhet. Så att frågan är hur man gör det här rätt. Liksom.
Det kriminella ofta lyfter fram varför hårda straff inte är bra. Det är ju att den här klassiska att, men tänk nu när jag har rånat banken och så vet jag att jag får livstid. Då kommer jag köra ännu fortare och skjuta ännu mera mot polisen och göra ännu värre saker när jag väl är jagad. För att det finns liksom inget.
Men jag menar rent generellt. Alltså de som kanske inte är jättekriminella, de som ser, du vet, hangarounds, du vet, familj, du vet, att också, man har ju problemet med många av de här områdena. Det ser man ju med Nyans som bara sprider massa lögner och allt sånt där. Att de söker inte information där vi söker information, utan man lyssnar på sina egna kanaler, man pratar inte ens språket. Va? Vad jag tror att det kan leda till, om man gör fel, det här är bara en parentes som vi snurrar in på, men alltså att gör man det fel så kommer det uppstå en bitterhet. Inte hos de kriminella utan det övriga samhället som känner sig så här, inte alltså sedda och inte liksom, ja men vi bara, du vet.
Nej, jag tror så här.
Sen håller jag helt med dig om att det är klart vi ska gå hårt åt, men hur man gör det på rätt sätt tror jag inte är så enkelt som folk säger.
Ja, så här. Är det någonting som vi har lagt ner väldigt mycket pengar på och där vi har varit väldigt, jag ska inte säga framgångsrika, men vi har åtminstone lagt ner väldigt, väldigt mycket energi på det, så är det förebyggande arbetet. Mm. Vi känner till att det är mycket, mycket billigare och bättre att lägga energi på en ung person än att lägga jättemycket pengar på en gammal kriminell som ska sitta i fängelse. Så det förebyggande arbetet, det är ju den andra sidan av myntet. Mm. Men det förebyggande innebär inte att man ska ut och säga, vet du vad, här kommer vi med en ny fritidsgård och här får du åka lite gratis karusell.
Nej, det, utan där, det förebyggande, jag håller med arbetet om det, är bara provocerande,
som är på riktigt, det är skolan. Det är alltså att ha en fungerande skola där du också, om du ska kräva någonting av eleverna i skolan, så måste du också ge dem förutsättningarna. Många av dem som verkligen behöver stöd i skolan, de kan inte plugga hemma. Du kan inte ge människor en massa läxor och sen säga, gå nu hem och plugga. skolan ska ju också vara garanten för att ge människorna möjlighet att klara av läxorna. De ska kunna få vara kvar i skolan och få göra läxorna där och få det stöd som behövs för en fungerande skola. Och de som lever fan i en skola, de måste flyttas någonstans där de kan få bättre ramar. Mm. För att det ligger mycket i det här att kravställning, att säga att det är det här du måste leva upp till. Det är inte lärarna som ska behöva backa, utan du ska lyda läraren i skolan. Och klarar du inte av det, ja då behöver samhället anpassa dig en smula. Att ge de här människorna förutsättningar i att ställa krav, primärt så att de funkar i skolan, men också se till att det finns arbete när du kommer ut ur skolan. Det är att förebygga kriminalitet på riktigt.
Ja, håller helt med. Men problemet med det med arbeten, för förr i tiden kunde man, även om man inte liksom hade jordens utbildning, så fanns det jobb idag. Idag finns det liksom, det är svårt att få ett jobb om du inte har jättemycket utbildning och allt sånt där liksom.
Men har inte det att göra med att ponera att du har din podd. Mm. Och säg att du kunde få in en person för i stort sett gratis att jobba i podden. Och ponera då att man istället då för att bara säga så här får du ett bidrag, bara för att jag tycker samhället har bedömt dig så pass dåligt så vi kan inte ställa några krav på dig, så du får bara ett bidrag för att gå hemma istället. Ponera då att de betalar 90% av den här lönen medan du bara betalar 10%, eller kanske till och med 5%, eller till och med får 10% för att ta emot den här personen som successivt dras ner för att sen landa där han ungefär funkar. Och sen kan andra arbetsgivare gå in. Att du anpassar kostnaden för arbetsgivaren, så då kommer det generera arbetstillfällen. Så får staten gå in och stötta upp snarare än bara för att jobba med bidrag.
Exakt. Jan Emanuel, du har inte bara den största båten i hamnen. Du har också rätt. Jag menar, när jag hade restaurang, jag hade ju 4 restauranger och ett hotell. På vår stora restaurang på Lens, där hade vi liksom, de tog bort arbetsgivaravgiften för under 25. Och det var ju skitbra, för att då kunde vi anställa runners, det vill säga de var inte riktigt utbildade, de fick lära sig jobbet och hjälpa servitörerna. Så servitörerna tog beställningarna och så hade de en runner som kom och hämtade tallrikar. Kunde servitören lägga mer energi på själva gästen, och då runnersen fick lära sig, jag menar, du behöver inte ens kunna svenska, du fick lära dig jobbet, du fick lära dig liksom hur man uppförde sig, du fick lära dig liksom pulsen i en restaurang så du sen kunde bli servitör. Sen kom ju vårt gamla parti, sossarna, och tog bort det där. Och helt plötsligt, så istället för att ha 4 runners på vår restaurang där, så anställde vi en servitör till och tog bort alla runners. Så att servitörerna fick jobba hårdare, gästerna fick sämre service och 4 stycken unga människor fick inte möjlighet att lära sig ett jobb.
Va? Nej, och det som är med, när du kommer in i sånt där instegsyrke som runner kan vara, så är det inte så att tanken är ju inte att du 10 år senare ska fortsätta vara runner. Nej. Utan det är att du faktiskt kommer kunna bli servitör för att sen kunna göra en karriär inom det yrket. För att sen kunna säga när du söker nästa jobb att det här är de yrkena som jag har klarat av och nu har jag ju lärt mig svenska. För det är nästan oundvikligt om du befinner dig på en arbetsplats. Då har du kommit in i samhället. Så ibland så låter det som att när man då jobbar med det man slarvigt kallar för låglöneyrken, som att det skulle finnas någon inneboende regel som säger att kommer du in i ett låglöneyrke så då stannar du där. Utan det som vi behöver öppna upp för, det är just insteget in på arbetsmarknaden, så att du ges rätten att få göra rätt för dig, att bli en del av viet, att inte vara den som är utanför och få uppleva det taskigaste man kan bli utsatt för, alltså att leva på andra människors pengar. Det är jättetaskigt.
Ja, jag menar, alltså, man förlorar ju stolthet som människa. Liksom, det är en av de fundamentala, liksom, att vara en del i stammen. Att liksom, dra sitt strå till stacken. Mm. Att, liksom, att få vara med i ett sammanhang. Att bara sitta där med liksom, hatten i handen och tigga. För att, man ska inte kalla det tigga. Men det är ju att bidra, är det viktigt att få vara med i ett sammanhang.
Det finaste du kan ge till en människa, det är delaktighet. Att få vara med. Mm. Alltså, att vara den som inte blir vald in i fotbollslag, som alltid får stå utanför, det är inte schysst. Vill vi att samhället ska funka och vill vi vara hyggliga mot individen, så måste vi bjuda in alla individer in i viet. Det Göran Persson pratade om när alla ska med. Det var ju inte något skojigt tåg man skulle hoppa runt i och vara med, utan det var just det att alla ska med och bidra in i samhället. Att vara en del av viet.
Men är inte det ett problem där med LO där man försöker bromsa de här liksom? Man kämpar med näbbar och klor för att det liksom, de här låglönade jobben inte ska få finnas, va?
LO har ju problem. Alltså hela fackföreningsrörelsen har ju ett problem i att de har gått ifrån att vara en nästintill heroisk del av arbetarrörelsen, där arbetarrörelsen hade ju aldrig existerat så som det var om vi inte hade haft en fantastisk fackföreningsrörelse. Problemet nu, det är ju att de, jag ska inte säga att de har överlevt sig själva, men de kanske fokuserar på annat än just medlemmarnas bästa. Och framförallt så fokuserar de inte på sina nya medlemmar, det vill säga de personerna som man vill ha in i arbetslivet. Man engagerar sig kanske lite mer i att uppfostra sina medlemmar i att hur de egentligen borde tycka för att vara politiskt korrekta, än att faktiskt gå deras medlemmarnas ärenden för att få en stabil arbetsmarknad.
Mm. Den där bilden på fittmossorna, var det Byggnads eller vad var det?
Nej, där är jag inte bevandrad.
De satte på sig en fittmössa. Jag kommer inte ihåg vilken, det var någon i alla fall av fackföreningsrörelsen. Men är inte problemet att de gör ju rätt, de skyddar ju liksom sina medlemmar, det vill säga de som, problemet tycker jag, det är att de har för mycket, de sitter ju i sossarnas liksom styrelse. Och för mig, jag menar, de skyddar ju folk som har ett arbete. Det är klart att de inte vill att det ska finnas låga löner. Att de strider med näbbar och klor för att de ska ha mycket betalt. Men däremot så finns det ingen som skyddar folk som inte har kommit in i arbetslivet. Som inte jobbar för dem på samma sätt. Va?
Ja, det hade varit en sak om de verkligen hade lyckats med åtminstone de förhandlingarna. Om de hade fått med och fått upp medlemmarnas löner. Men inte heller det har man ju lyckats med. Mm. Utan det man just nu, så skulle man väl säga att det de är absolut bäst på, så är det ju att de som jobbar i facket, alltså de som har sin inkomst av att vara just facklig ombudsmän, styrelser, för dem är de ju jättebra. Men jag tror att precis så som det behövs nu, jag är ju någonstans glad i att mitt parti får sitta i opposition, för jag tror att det här, nu finns det tillfällighet att finna oss själva igen och komma tillbaka så här, with a vengeance. Men jag tror även att fackföreningsrörelsen behöver göra samma sak. Fackföreningsrörelsen behöver också komma tillbaka, finna sin kärna och komma på för vilka de faktiskt finns. Alltså vad är deras existensberättigande?
Mm. Man pratar ju mycket om det här med de här låglönejobben och att enklare jobb och allt sånt där. Man pratar om plocka lingon och sådär. Jag själv då som äger olivlundar i Italien, jag åker faktiskt nu 13 oktober och plockar oliver. Alltså det är ju inget enklare jobb det där. Folk fattar inte hur jävla hårt jobb det där är. Liksom hålla fokus, du vet, göra rätt saker, inte tempa på oliverna, tradition, hur man gör. Det kräver ju enorm kunskap, många av dem där. Och framförallt fokus att liksom hålla den här, du vet. Det är ju spännande med det här att vi har ju otroligt många arbetslösa, men ingen plockar lingon. Vi får ju ta hit liksom folk från Thailand för att göra det. Det är ju, alltså man blir ju förbannad, va?
Ja, det är precis så. Och det skulle jag säga är en legitim ilska. Att det finns jobb att utföra och det finns människor som är arbetslösa. Det är en väldigt märklig kombination. Och det pekar just på den här den elakheten det är. Att som om du vore en rättighet att, så här, att gå att ha bidrag och sen tacka nej till ett arbete. Det är väl en av de, skulle jag säga, viktigaste delarna. Det är väl att du kan väl ändå inte. Jag har en förståelse för att om du är läkare, att du inte åker iväg och plockar bär. För att det finns en efterfrågan för dig som läkare. Du behövs verkligen. Men att ha en lägre utbildning och sen säga att här finns det arbeten för dig. Det här finns en efterfrågan. Och man bara, nej, det är inte tillräckligt fint för mig. Jag vet inte riktigt om jag tycker att det är alternativet att välja. Då vill jag hellre gå på bidrag. Det är tveksamt om jag tycker att det valet ska vara helt och hållet ett val.
Nej, men vad gör man åt det då? Liksom, det är väl för tydligen är det ju ett val.
Det behöver ju inte vara så komplicerat. Ponera att du inte har en erfarenhet av arbetsmarknaden och du går på bidrag och då säger samhället att du ska söka de här x antal arbeten till exempel. Mm. Det är inte en ovanlig kravställning. Och så kommer man fram till att säga, ja, nu har jag sökt de här jobben och så får du ett svar att här kan du få jobb. Och du bara, nej tack. då är det ju inte bara jobbet som du ska tacka nej till, utan då är det ju också samhällets försörjning. Du kan inte å ena sidan säga att nej, jag vill inte ta det här jobbet som erbjuds mig, men jag vill gärna ha de gratis pengarna. Utan i samma sekund som du tackar nej till ett arbete så ska du ju, ja,
det är fullkomligt jävla logiskt. Varför funkar det inte så? Det är helt sinnessjukt.
Ja, dessvärre är ju inte allting logiskt utifrån det man kanske slarvigt vill kalla ett sunt förnuft. Man kan väl också säga att a common sense is not so common, att vanligt sunt förnuft behöver ju inte vara så vanligt. Sen kan man ju önska att det kanske vara att det vore mer av det inom statlig förvaltning och inom framförallt då när det kommer till arbetsförmedlingen och de sektorerna som handhar så ofantligt viktiga saker som just att få in människor på arbetsmarknaden och ge dem en både värdighet och en del i samhället.
Men är inte det ett ytterligare problem att alla de här myndigheterna, vad har vi, 360 myndigheter, jag menar, vad har Finland med 80 myndigheter och sådär, alltså halvera de där jävla myndigheterna, tillsatt nya chefer, det är ju mitt gamla parti, jag är ju med i.
Nu hör jag att du har gått, jag vet ju om att du har gått med i medborgerlig samling och jag hör er argument.
Men du tycker att vi ska ha de här 360?
Nej, absolut, så här. Jag tror att det är en väldig förenkling av verkligheten att säga att väldigt, väldigt mycket skulle bli väldigt mycket bättre för att man halverade myndighetssverige. Jag skulle säga att det är klart att det hade blivit en effektivisering och att lugnt hälften av de myndigheterna som vi har vi ju mest för de som är på myndigheterna och ett fåtal människor som ja, nyttjar den servicen som myndigheten skulle kunna ge. Så absolut skulle det kunna halveras utan problem. Men det skulle inte ge ett stort avtryck för den vanliga medborgaren.
Nej, men jag tror om man stramar upp dem där, att man har merokrati, att folk med kompetens kommer in. Men om man tittar tillsättningen av cheferna på de myndigheterna, 80% är jämna sossar. Alltså, någonstans här.
Nej, jag håller med. Rimligheten, jag är helt med i rimligheten att de här sakerna ska inte vanliga medborgare försörja. För att det är det som är knaset. Hade den här myndigheten för folkdans, om den myndigheten...
Ja, men återigen, men så här, fan, om du dansar folkdans, ja, men så här, det är jättebra, men du får betala det själv.
Ja, nu vet jag faktiskt inte om det, jag tror att det finns en myndighet som jobbar med den inriktningen.
Ja. Lite nej, det finns ingen som.
Och så vidare. Men hur som har vi, ponera, ta vilken myndighet som helst som kanske inte bidrar speciellt mycket förutom till sin egen försörjning. Om den hade försörjt sig själv, om den hade en så här kommersiell del där de drog in de här pengarna, kör, herregud. Men att låta den vanliga arbetaren försörja myndighet, det är där som är knaset. Så det är snarare, det är en sund del för staten och för Sverige som sådant att dra ner på myndigheterna. Det sänder en sund signal till arbetarna, de vanliga, eller det är alla människor, alla medborgare, att vi ansvarar för era pengar. Vi förstår att vi ska inte kasta bort dem liksom. Så absolut, men som sagt, i det stora hela, det är inte en räddning för Sverige att halvera myndigheten eller
ta bort dem. Ja, fast en del i att liksom så här strama åt saker, att inte kasta bort pengar. Mm. Vi har ett väldigt hårt skattetryck, om det är världens femte eller världens högsta, där det beror på lite hur man räknar. Men alltså, att vi inte har en bättre sjukvård, att vi inte har, alltså, om man har världens femte eller världens högsta, att vi inte har världens bästa polis eller världens femte bästa polis, att vi inte har världens femte bästa skola, att allt detta betalar man för något. Ja, men om du går in i en affär och köper en mobiltelefon och så kommer du ut och sätter på den, så funkar den inte. Då går du in och säger så här, men den här mobilen funkar inte, jag vill ha en ny. Det är exakt det som har hänt med Sverige. Vi betalar för något som inte funkar, för fan.
Jag skulle säga att vi har en av världens bästa poliser. Däremot så har vi inte, alltså om vi ser till polisutbildningen, om vi ser till de personerna som också är poliser, så har vi ligger i topp i världen. Däremot så har vi en jättedålig polisorganisation.
Ja, du har helt rätt.
Och samma sak när vi kommer till våra förutsättningar till sjukvården är fantastiska. Det som är lite märkligt, det är ju om man tittar till antalet individer som får träffa en läkare. Mm. Vi har många läkare, men vi har en låg effektivitet. Mm. Det finns otroligt mycket vi behöver göra när det kommer till effektiviteten i Sverige. Och jag tycker att det du säger i att det är väldigt märkligt hur mycket vi betalar i proportion till vad vi får. Om man ser till den allmänna tryggheten, basdelen som samhället ska erbjuda. Och det är klart att det är extremt provokativt att sätta de här alla myndigheterna och se vad de kostar. När du också ser att basen för det som medborgarna verkligen ska kunna kräva inte ges dem. Där är jag helt med. Och jag förstår den argumentationen som med har där, den sympatiserar jag med till fullo.
Men är inte det sossarna ska göra? Sätta sig ner och säga så här, hur gör vi det här bättre? Sen kan man, jag menar, du vet, jag förstår vad de vill och jag har en respekt eftersom jag också har varit sosse liksom, 20 år sedan. Men jag förstår vad de vill och vad de säger. Men någonstans så måste man ju se till att det man vill och det man säger också stämmer överens med det man gör.
Men exakt så. Och där har vi misslyckats. Och det är därför jag är lite glad över att vi hamnar i opposition så vi kan tillägna oss den tiden till att titta tillbaka till oss själva. Apropå två saker som jag tycker att vi måste prata om nu, när du sa att du var i sosse för 20 år sedan. Mm. Kan du inte berätta lite? Vi hade ju personvalskampanjer, du och jag, samma val faktiskt. Hur gick de? Vem var det som, hur gick det rent så här röstmässigt?
Jag tror att jag fick mer röster av dig, men du tillhörde...
Jag fick fan 3 gånger så mycket röster.
Nej, det fick du inte alls. Är det sanning? Googla, kan ni googla det här? Ja,
det är en liten orättvisa som snart Paolo kommer föra på tal. Det är att han gick ju för Stockholms stad och jag är i Stockholms län. Ja, och Stockholms län är mycket mer folk. Men jag ville ändå få det sagt att det var väldigt...
Är det så?
Ja, men Stockholms stad har, det är ju väldigt många färre som
googlar. Men du fick större. Mer röster med?
Ja, rent antalsmässigt så fick jag fler.
Fick du det?
Ja, jag är hyfsat säker där, för jag hoppas, tänk om jag sitter och ljuger, vad jobbigt skulle vara.
kolla upp det, ja. Så får vi se. Hur många röster fick du?
Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag kommer ihåg jag fick bra med röster. Jag kommer inte ihåg antalet. Jag var en av de som fick flest i Sverige i alla fall.
Ja, jag också.
Du ser.
Jag tror, i Stockholms stad var det bara Bosse Ringholm. Det är så, skärmen där vart jag slagen på.
Jag tror att Mona hade fler än mig.
Ja, jag tror att jag var 2 i Stockholm. Eller jag vet att jag var 2. Bara Bosse Ringholm slog mig på sin skärm. Omöjligt. Så jag var i mitt race var jag 2. Men tydligen så fick jag stryka dig.
Ja, nu blir jag ju livrädd att jag har fel. Men vi håller tummarna för att jag håller tummarna för att jag har rätt då.
Sen nu vill jag ta tillbaka den båten. Det är en jätteliten båt. Det är en eka vi sitter i här.
sen bara en
nu kommer in vatten här.
En snabb bara tillbaka till med. För det är vissa saker som jag tycker är budskapen är viktiga. Och just den här slöseriet med skattepengar, att ta tillvara på skattepengarna, det är någonting som jag tycker är lite märkligt att mitt parti inte lyfter fram på ett tydligare sätt. Just det att varje krona som tas in, som inte går tillbaka till medborgaren, är en form av stöld från folket.
Stöld från de fattiga, men det som säger det, det är någon finansminister.
Ja,
det är en...
Ja, nej, det kommer jag inte ihåg.
Varje felinvesterad skattekrona är stöld från de fattiga.
Stöld från folket tror jag att det är. Men skitsamma, jag tycker att det är märkligt att det är just ditt parti som har nästintill de enda som lyfter fram det som en väldigt, väldigt viktig del. Det är inte så här, det är inte tufft att betala skatt. Det är tufft att betala skatt till dem på ett sånt sätt som gynnar vanligt folk. Mm. Det är inte så att det finns en... Det är inte inget självändamål i att betala mycket skatt, utan skatten ska ju ligga precis på en sån nivå så att den håller det goda samhället uppe. Så att de här grundläggande delarna är självklara. Så att du ska kunna bli sjuk även fast du är fattig. Du ska alltid kunna känna dig trygg liksom.
Ja, men jag skulle ha mer respekt för mitt gamla parti och ditt parti om de fightades med näbbar och klor mot allt slöseri, allt fusk. För att jag tror att man inte ens vågar lyfta på alla de här stenarna när man pratar om vad man ska lyfta på. Man lyfter varje sån där så bara väller upp en massa grejer. Att ett system som är generöst måste man också med näbbar och klor försvara.
Ja, precis så. Så att det inte nyttjas på ett felaktigt sätt. Sen så tog du upp, det är ganska ofta jag hör när medisar pratar, så pratar man ofta om meritokrati. Jo, det finns en otroligt sund idé bakom begreppet utifrån att det ska vara kompetensen som avgör och inte någonting annat. Det som är ett utfall av meritokratin, det är ju också att de som hamnar utanför, som ändå då blir fattiga, det betyder ju inte att de har kämpat mindre. För att inom idén så är det att den som kämpar väldigt hårt kommer också liksom komma någon vart. Det man glömmer bort och det som kan bli lite känsligt när man liksom analyserar det till sin helhet, det är så här, jag brukar ofta gå till mig själv och så tänker jag så här, de människorna som verkligen betyder någonting för mig, och så tänker jag på mamma till exempel. Min mamma, hon var först, jobbade hon som djurvårdare och diskade råttburar, och sen i det senare delen av livet så blev hon städare. Så de sista 10 åren på arbetsmarknaden så var hon städare. Jag vet ingen människa som jag känner som har kämpat hårdare än min mamma för att liksom få livet att gå ihop. Det betyder ju inte att det blir ju inte ett rättvist utfall bara därför. Så det finns ingen automagi i att den som kämpar hårdast eller den som har dragit på sig mest kompetens. Jag ser bara att det är farligt att tro att det bara, vi behöver vi behöver också andra delar som jämnar ut samhället för att
definitivt,
det ska bli så
hyfsat rättvist. Men vad med säger det, att de som är kompetenta ska styra. Vi har ju exempel efter exempel när gamla sossar fullständigt kväddar myndigheter, där de liksom har noll kompetens. Det är bara liksom kontakter som gör att de blir chefer. De lyfter liksom, miljoner i lön varje år. Och det är provocerande, tycker jag. Och även fast man gör bort sig på en myndighet, så får man börja på en ny myndighet och så vidare och så vidare. Nej, men jag håller helt med om, och det vet jag, alla som tittar på var jag kommer ifrån. Jag är arbetskraftsinvandrarson. Jag tycker att farsans generation, italienarna som kom, de älskade ju Sverige. För fan, man kom hit och det var liksom, farsan kom en lördag. Måndag morgon började han jobba liksom. Det var på Optimus. Han galvaniserade verktyg, han doppade i gift typ. Så här. Och han kunde inte ett ord svenska. Det kom ner någon på liksom, jaha, du pratar inte svenska. Det kom ner någon från kontoret som pratade lite tyska. Och sa så här, doppa inte fingrarna, gjorde han tecken, doppa inte fingrarna. Andas inte, då dör det. Och sen var det bara att jobba. De älskade det, italienarna. Så Sverige var ett fantastiskt land. Och pappa, han har ju bott här länge än man har bott i Italien. Så jag vet ju när vi är nere i Italien, alltså han kan bli tokig på sina brorsor liksom, du vet, när de passar tid. Farsan är, vi pratar om det när 13-0, jag är alltid tid. Det är när han skulle bli svensk liksom, då var tider superviktigt liksom.
Jag försökte provocera dig där med syditalienare och inte passa tider, men jag tyckte jag fick inte till det.
Nej, men jag gör ju affärer med Syditalien, jag kan bli tokig på dem. Farsan, han brukar svära över dem, alltså, jävla svartskallar. Jag bara, pappa, om man ska kalla folk för svartskallar får man börja med att lära att prata ren svenska. Det liksom förlorar skärmen. Så att nej, men det, Sverige var ett annat land, ett mer organiserat, ett mer ordningsamt, folk gjorde rätt för sig. Det var liksom, man fick komma hem, det fanns en chans för alla. Vill man kavla upp ärmarna så kunde man ju bygga sig ett fantastiskt liv.
Det kanske först de senaste 10 åren när det har blivit legitimt att prata om mängd och antal när det kommer till migration. Under 80-talet, eller åtminstone den senare delen av 80-talet, då tror jag snittet låg någonstans mellan, nu kan jag säga fel, men jag tror att det ligger någonstans mellan 10 och 14 000 personer som kom till Sverige. Det är ju väldigt, det är en väldigt stor skillnad om du ser till hur många människor som kommer årligen nu. Om du tar emot, säg då 15 000 personer om året, så blir ju integrationsprocessen hyfsat mycket enklare, både för individerna och för samhället. Så det är klart att det påverkar, och att det fanns en mycket större möjlighet till att bli snabbare en del av viet då än nu. Och jag skulle säga att vi behöver nog anpassa oss lite utefter det.
Ja, men det är otroligt svårt, för att idag har du liksom delar av Sverige där man liksom inte ens pratar svenska. Det blir otroligt svårt, och man får inte den här kontakten med det samhället. Man har ju miljonprogram, alltså det är ju problemet med de här, att man behöver ju inte liksom egentligen nudda problemen, för att vi har byggt de här miljonprogrammen då, där folk skulle bo och åka in till arbetet. Så för den vanliga liksom, de här eliten som bor här på Södermalm och sånt där, de behöver ju aldrig liksom egentligen gnugga sina liksom armbågar mot folk från förorten, så man upplever ju aldrig riktigt problemet med det här liksom.
Ja, nu har väl tiden kommit i kappen. Nu smäller det ju lite här och där, så att ja, nu har väl klassamhället brett ut sig på ett så pass tydligt sätt så att det drabbar även toppen, och det är ofta då det också kan kanske komma till en form av förändring.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja. Men du, vad du säger, du tror inte vi kommer liksom... Det är lite dyster framtidsutsikt.
Ja, jag försöker låta bli att... måla i för klara färger, för att det betyder bara att man blir besviken sen, för att det kommer in, det här är vi står inför en problematik som inte är enkel, och den kommer inte gå att lösa varken på kort eller hyfsat lång sikt. Det kommer kunna bli bättre. Det kommer kunna bli ganska mycket bättre, men det vi kommer kunna mäta på en mandatperiod, det är väldigt lite. Det som kommer kunna ske, om allting går så som jag hoppas, det är att du kommer kunna avläsa det inom just kriminaliteten. Det kommer vara, med förhoppning, kommer bli svårare att vara kriminell. Och att man också ser när det kommer till migrationen i antal, att man ser att vi måste börja se till att de resurserna som vi har i samhället anpassas till antalet som kommer till Sverige. Det är inte snällt mot varken de som bor här, de som nyligen har kommit hit och de som är på väg hit, att göra på ett annorlunda sätt. För att, att vi bryter ner samhället, det är det ingen som tjänar på. Och ja, vi har inte så många andra val.
Nej, men alltså om det här är inte liksom, om man liksom misslyckas med det här och blir värre, tror du inte att rent politiskt på högerkanten kommer liksom växa saker som är rätt otäcka? Skulle jag.
Jo, så är det, och det är det som är faran i både, ja, säg så här. Alltså det är som vänstern och också mitt parti, miljö, alltså det hållet, Centerpartiet främst, har förlorat mycket på, det är demoniseringen av den andra sidan. Att där man hela tiden berättar om hur ondskefulla de andra är. Den andra parten, de är fascister och rasister, och de är direkt ondskefulla. Mm. Det jag tror att man behöver sträva efter, det är ju likheter och se så på vilket sätt kan vi kitta ihop samhället, att få oss och så in, och det här gamla klassiska, det är inte du, det är inte liksom vi och dem, utan det blir ett vi. Hur ska vi nå dit? Och det är inte genom att måla upp de andra som ska ondskefulla som möjligt.
Tror du det, alltså folk har ju grävt så djupa skyttegravar.
Ja, men där är vi tillbaka till förlåtelsen någonstans, och där är det är bara den starke som kan vara den förlåtande. Jag blev lite orolig precis vid regerings i början här när jag lyssnade på radio, och då var det bråk om var Sverigedemokraterna skulle ha sina kontor, och då var Moderaterna oroliga för att Sverigedemokraterna skulle ta hela deras våning så de fick flytta liksom. Och då kände jag att snälla, i just den här situationen, låt Moderaterna få vara kvar bara. Säg så här, vet du vad, För mig spelar det ingen roll vilket kontor jag har. Jag gör det här. Jag har fått låna makt här för några år tills nästa val. För det är ingenting annat vi politiker gör. Vi får låna makten en stund. Jag gör det här bara för folket. Jag skiter i var jag ska sitta någonstans. Andra kammarsalen som man nog bråkar om så här. Det är en fin sal där man ska ha gruppmöten. Vet du vad? Jag kan sitta i hallen. Det rör mig inte i ryggen. Sitt kvar ni bara. Mm. För att det är det man kan göra när man är stark. Nu tror jag dessvärre inte att det blev så. Utan man tog den här andra kommersialen. Jag hoppas på att man lät Moderaterna vara kvar i sina kontor åtminstone. Men att när jag pratar med en centerpartist till exempel. Som i mångt och mycket långt ifrån mig. I sin nyliberala tankesätt. Om man nu ser till Stockholmscentern framförallt. Inte den klassiska inte den klassiska folkrörelsecentern som finns på landet.
Liksom. Det är inte ett bondeparti längre.
Men det är ju att tänka så här att Vi har helt olika ingångar på saker och ting. Men vet du vad? Jag tror att du vill väl. Jag tror att vi har en vision om ett bättre samhälle. Men vi har olika idéer om hur vi ska komma dit. Om det kan vi träta. Vi kan ha hårda politiska strider om hur vi ska komma dit. Men någonstans så måste vi ändå vara grundläggande överens om att vi är inte ondskefulla människor som vill ont. Liksom.
Men alltså, jag läste, den är väldigt bra. Douglas Murray, The Madness of Crowds, en av mina politiska förebilder tycker jag. Han skriver just om det här med sociala medier där folk går ut och är så här hårda, men som man säger saker, men när man är så hård, man är inte beredd att retirera, man är inte beredd att förlåta. Det gör ju också att man målar in sig i en hörna. Att är man inte beredd att förlåta, då kan man inte heller bli förlåten. Så att det känns som det här liksom debattklimatet är liksom, det är ju så otroligt hårt idag. Så att det är svårt att liksom retirera ut och liksom titta på den andra och säga okej, du har rätt på det sättet och så vidare liksom. Tror inte du att det här, det känns ju inte som vi är på väg åt andra hållet, utan det känns ju som det är liksom skyttegranarna blir ännu djupare. Jag menar, jag tycker att många ledande, om du tittar på Morgan Johansson och Strandhäll, alltså det låter ju som det har varit en alltså kupp. Det låter som om det har varit en militärkupp i Sverige när vi har haft ett demokratiskt val. Va?
Men någonstans, så om du gräver tillräckligt djupt, om du är där i din skyttegrav så gräver du. Till slut så kommer du komma ner i gyttja och till slut kan du inte andas för det kommer vatten. Mm. Så det finns en botten i nådd någonstans. Och jag tror att om du ser till det politiska klimatet även verbalt, när du har sagt nazist, vad ska du säga sen? Hittat starkare ord? Du har grävt så långt det bara går. Någonstans så blir det nästan som i ett, det här är säkert en superdålig jämförelse, men om du tittar på alla moden, det är modernt med jättetajta jeans. Okej, hur länge då? Ja, till slut så kommer det någonting annat, då blir det som en backlash, då blir det så här jättevida jeans. Och så har det också sett ut politiskt, att det har liksom gått ifrån ena delen till en annan. Och där hoppas jag på att det som har varit det här, det fullständigt oförlåtliga, det svarta och det vita, där man liksom gör ganska, man verkligen kämpar för att, som vi talade om tidigare, demonisera sin motståndare. Att det går till att istället försöka söka lösningar för folkets skull, det är min förhoppning. Sen hur lång tid det tar innan vi kan mötas i det. Men om man, apropå du sa där, att ha människor man ser upp till eller föredömen. Jag tycker ju Olof Palme, utifrån den demagog han var och det han sa och det han skrev, i ett av hans tal när han skulle beskriva folkhemmet så sa han att en av de viktiga delarna för det starka samhället, sa han, det starka samhället, det var möjligheten att mötas. Att vi kunde just ha de hårda politiska duellerna, men sen när det kom till beslut, ja, då kunde vi mötas liksom. Och det tror jag är en otroligt viktig del för framtiden. Förmågan att över partilinjerna se till Sveriges och medborgarnas bästa. Och att vi kommer tillbaka dit.
Jag hoppas att du har rätt, måste jag säga. Vad säger du om Italien då? Det har ju varit precis val i helgen. Fratelli d'Italia.
Meloni.
Meloni.
Nu försöker jag komma ihåg vad hon heter i förnamn. Det kommer jag inte ihåg. Jag har faktiskt försökt tidigare att komma ihåg ledningen, åtminstone namnet på partierna i Italien.
Men, ja, de brukar...
men ni är så otroligt duktiga på att byta regering.
Jag tror de sitter i snitt
3-4 gånger om året.
Nu snackar du skit. Ja, vi byter vart 1,5 år tror de sitter i snitt. Kortast tid.
Men ni är väl i Europa, eller hur? Mm. Efterkrigstiden så är det väl ingen som har slagit dem.
Nej.
Jag tycker att det kan vara ett ganska målande exempel, för läser man i mycket engelsk, tysk, amerikansk press och svensk, så målas hon ju upp som en postfascist eller fascist, brunhöger. Och jag vet inte riktigt om det är rättvist till, om man lyssnar på vad hon säger i talen, och vad, nu ska inte jag säga att jag har läst hela deras partiprogram, men det de har gått fram med, så ska jag väl säga att det är nästan snarare mitten höger konservativ, men absolut inte något. Så vadå fascistiskt? Då måste du nog berätta för mig, då måste man nog definiera om begreppet fascist.
Du vet var ordet fascist kommer ifrån?
Jag tror att det var fascis. Det är väl latinets ord för någon gammal piska eller något, någonting man slog folk med.
Det där är inte många som är bra. Farsa, du vet, i när du varit vald till olika ämbeten så fick du ett spöknippe ombundet med liksom ett spöknippe och så en tråd och ibland en yxa beroende i mitten. Och det var i Rom då att om du dina politiska motståndare började tjafsa kunde du dela ut pinnar och spöa dem. Och det, från fascismen började från början som en arbetarrörelse. Arbetarna slöt sig samman och sen så blev det ju massa andra inte så bra grejer. Men återigen Meloni, om man lyssnar på henne. Man kan italienska, alltså hon är otroligt duktig talare, hon är jättebra på att få folk att bli entusiastiska, driva energi, och Italien liksom, vi måste komma igen nu, vi måste få bort korruption, och Italien är ju liksom, alltså det är alltså ett fantastiskt land, vad är det, 75% av alla kulturskatter, ett fantastiskt folk, vackert, god, men politikerna i Italien, alltså det är sådana tutti ladri, säger de, alla är tjuvar. Alltså de har haft så många politiska skandaler så att allt som inte är det politiska etablissemanget är bra i Italien. Jag menar, Crax är typ Italiens mest efterkringsregeringar. Alltså han fick ju gå i landsflykt efter de hade kommit på. Alltså det var ju, alltså de hade liksom förskingrat miljarder. Va? Så att det italienska politiska systemet är ju så smutsigt, och det är där Berlusconi liksom reser sig, den här manipuliten, den här rena händer liksom grejen. Han reser sig ur liksom alltså den totala raserandet av det italienska politiska systemet, och säger så här, jag behöver inga mutor, jag är rik, och så. Ja. Så blev det som det blev. Men hon kom ju som en utbrytare ur Forza Italia. Fratelli Italia.
Ja, och av det som jag kan läsa mig till genom internationell press främst, så jag har ju väldigt svårt att tro att nu Italien står inför ett fascistoid hot ifrån henne och hennes parti.
Ja, hon är ju kritisk, det är därför hela liksom hela politiska etablissemanget hatar henne.
Ja, jag tycker att hon låter som en gammeldags kristdemokrat ungefär. Hon lyfter fram familjen, och jag tycker inte att det är superrevolutionerande. Hon lyfter fram även korset, hon lyfter fram kristendomen, vilket jag tycker är ganska sympatiskt. Och det är ju typiska konservativa
delar. Och sen också det här att hon säger så här, hon är emot det identitetspolitiska också. Man hör ju väldigt tydligt, hon är trött på, jag är en kvinna, jag är inte en her och han, du vet, så här, jag är, du vet. Så hon är också, det finns också en sån stark politisk strömning, tror jag, i Europa, att folk är jävligt trötta på allt. Liksom.
Ja, det är väl en väldigt typisk konservativ syn på saker och ting, att man säger så här, pratar man om det tredje könet så är man sällan konservativt lagd, och det vore ju märkligt om hon gjorde då i den positionen som hon är politiskt. Så, nej, men som sagt, kort och gott, så jag har väldigt svårt att se att hon skulle vara ett ett hot utifrån att hon skulle vara en fascist eller en fascistlakej eller en postfascist.
Nej, och sen Italien är ju Italien är ju Europas tredje största ekonomi också. Det är otroligt viktigt för Europa, för oss alla, att Italien funkar. För att om det skulle gå åt helvete med italiensk ekonomi, det är inte som Grekland, utan det kommer få jättekonsekvenser för hela Europa. Mm. Så att det är viktigt att de har ju gigantiska problem i Italien. Va?
Mm. Ja, så är det.
Så är det. Då har vi avhandlat det. Men vad har vi pratat? Vi är upp en timme snart. Vad är lösningen då?
Ja, då måste jag ha problemställningen först.
Mm. Men hur får vi Sverige på fötter? En grej som jag har tänkt lite på, det här med att man har ju alla år sagt så här, svensk kultur, det finns inte, och hit och dit. Och helt plötsligt så jag menar, när Sverigedemokraterna kom i folkdräkter, så var det liksom, om man är helt galen till riksdagens öppnande. Nu är ju alla partier, ju massvis med folk som har folkdräkter och sånt. Att svenskarna har ju börjat fundera på, i då den här liksom stora liksom flykting, där man ser att folk har starka, att andra kulturer är starka, stark tro, och du vet, så här, i det tror jag svenskarna också har börjat fundera på, vad är det som är att vara svenskt? För det vet jag att man för då farsans gäng som kom där på 60-talet, att det var otroligt svårt att förstå den svenska kulturen, för att den var så otroligt stark. Att den behövdes, alla säger så här, men vår kultur, nej, ni har gjort fel. Svenska kulturen är superstark. Det är därför den inte behövs skrivas med stora bokstäver. Sverige är ju liksom ett mycket äldre land än de flesta andra förstår. Liksom. Men det är 1523, liksom, Vasa blir kung. Liksom. Italien är 1861. Så att vi har ju en starkare, liksom, djupare kultur som man inte behöver liksom skrika ut. Men
nu har varit ett extremt homogent samhälle,
ja, ja.
Alltså väldigt långt in på 1900-talet. Så nej, att säga att Sverige på något sätt skulle vara kulturlöst, det skulle jag säga är kunskapslöst. Däremot så har vi ju inte behövt ägna så mycket tid åt att definiera det just,
det har varit just
svenska, det har varit naturligt. Men det jag tycker är, om man ska romantisera det svenska, det som är oftast då, så får man ju fråga sig själv, vad är svenskheten för dig? Och jag skulle säga, och det här kan låta övermagat, men jag skulle säga hederlighet.
Mm.
Jag skulle säga handslag. Jag skulle säga den här anledningen till att man låser dörren är för att man ska visa grannarna att man inte är hemma. Att man inte ens... Jag skulle också säga arbetsam... Alltså, villigheten till arbete, viljan till att bidra, tron på det gemensamma, det skulle jag säga är direkt unikt för åtminstone våran del av, eller Norden. Det är att man är så med på att bidra till det gemensamma, med insikten i att gör vi det tillsammans så blir det bättre för alla. Att det svensken har varit en sån stor del. Vi har ju byggt, socialdemokrati är till mycket svensk kultur. Vi var ju socialdemokratin i sin vagga. Det var inte så att vi inte var nationalister. Eller det var inte så att vi inte lyfte fram nationalstaten. Och att det på något sätt har blivit, att det skulle vara fult att värna nationalstaten. Att det inte skulle vara liksom, att det nästan inte är politiskt korrekt. Det är så absurt.
Man kan sakna det självförtroendet Sverige hade. Jag vet ju när man lekte liksom i sandlådan när man var liten. Men på den tiden fick man leka krig i sandlådan. Jag hade de där plastgubbarna.
Mm.
Ja. Ja, men så lekte man, och då fick jag ju alltid vara Italien. Och de andra var Sverige då. Och sen så var det så här. Så jag sa, men du har inte en chans, Paolo. Så här. Jo, men vi är med i NATO. Men vi har Viggen. Det var liksom, det är självförtroendet. Förtroendet som fanns i svenskheten. Vi har ju förlorat den. Jag vill ha tillbaka den, liksom, den här.
Hur många kan det ha funnits?
Ja, men hade inte vi vi hade ett av världens största flygvapen en gång i tiden.
Ja, det visste jag faktiskt inte.
Jo, vi hade rätt många Viggen, inte för att vi skulle slå NATO, men alltså jag älskade det självförtroendet Sverige hade. Vi har ju tappat det lite, måste jag säga. Och vi har tappat lite det med ordningsamheten och att man gör rätt för sig och det här. Som jag som är tvåkulturell, jag är född och uppväxt i Sverige, också svensk medborgare, blev det när jag började tävla för landslaget 1989 svensk. Det är faktiskt en storhet att kunna ringa på nationaldagen till farsan och skrika ut med packet. Han blir lika förbannad varje gång. De är italienare fortfarande. Men alltså, vad tog det vägen liksom?
Ja, det finns, om man ska analysera det hela, om man först ska säga att det är så att vi har tappat mycket,
ja,
av
kanske det är så. Men jag kan
i del uppleva samma sak. Och om man skulle analysera det så tror jag att det är mycket politik bakom. Att det är det som, nu ska man inte skylla på stackars Reinfeldt allt ont, men han, den perioden av politisk doktrin, den gjorde inte bra för Sverige.
Alltså
där lyfte man verkligen fram, han skojade ju ofta om hur, ja, men det kulturlösa och att vi är inga liksom, utan vi, det var en tråkig politisk del av historien. Jag hoppas att vi hittar tillbaka därifrån, men det startade ju långt innan, ja, det har inte varit fint att vara stolt, och det är jättekonstigt. Det är superkonstigt att man inte skulle vara stolt. Man säger så här att, ja, men du ska bara vara stolt över att du är människa. Jo, visst kan jag väl gå runt och vara stolt över att jag är människa, men jag är mer stolt över att jag är en pappa, att jag är en bra människa, och jag är också stolt över det svenska välfärdssamhället. Och om man inte är stolt över det som man har varit med och bidrar till exempel alla människor som arbetar har bidragit till välfärdssamhället. Om du inte är stolt över det som är vårt gemensamma, ja, då tycker jag att det är lite konstigt. Nej, men, eller framförallt tråkigt.
Nej, men, och det var det jag skulle komma till, att när man är tvåkulturell. Jag jobbar ju mycket, jag bor en del i Italien och importerar grejer från Italien. Robertos.shop hittar ni grejer på. Men alltså när...
Jag ska bara säga, hey, rudeboy.se, rudeboy.se. Där är superbra bilvårdsprodukter, rudeboy.se.
Måste man ha en jättedyr bil fram eller?
Nej, där kan man faktiskt tvätta vad fan som helst med faktiskt.
Bra, då har vi gjort reklam. Ja. Men jag brukar känna det när jag var tvåkulturell. Man känner ju ofta, här blir jag alltid så här italienaren.
Mm.
Men hemma i vår lilla stad, jag och brorsan är kända som svenskarna. I vikingi, liksom vikingarna, det är vi. Och jag känner väldigt tydligt när jag är där, så, precis som jag känner lite här, att man är ju lite utanför. På något sätt får man möjlighet att se saker och ting utanför. Och jag kan bli tokig, eftersom jag gör affärer med Italien. Alltså. Jag kan bli tokig på det här med att de är så här, jag menar, man ringer, man har transport med vin, och så ringer man, och så, vad är transporten? Ja, men det har ju snöat. Vad är det snöat? Men det, du vet, det snöar ju aldrig. Ja, men då kör vi inga lastbilar. Ja, men du kan väl för fan ringa och säga till att man, ja, men du vet, det ska aldrig hända i Sverige, mycket av det där som händer. Liksom. Så att där, det är något jag älskar med Sverige, att man står för sitt ord. Där känner man att man är supersvensk. Va? Och det där är ju spännande, att man kan vara både och. Liksom. Att man, jag är väldigt stolt över Italien, men jag är ju tävlat för landslaget. Liksom. Jag har stått under den svenska fanan. Den svenska nationalsången betyder otroligt mycket för mig. Liksom. När man boxar titelfighter, så får man ha sin fana liksom, mot hjärtat. Det är stort. Liksom.
Jag tror att just den där känslan som jag aldrig har fått känna, för jag har aldrig fått stå vid svenska fanan och vunnit någonting på det sättet. Men det betyder ju inte att jag inte kan förstå att det är någonting som är stort, någonting man är stolt över.
Jag har blött för Sverige. Alltså
och jag tror att väldigt många skulle kunna ges möjligheten till den här stoltheten.
Det ironiska nu, titta till ditt höger.
Ja, jo, jag ser det. Det är en stor svensk fana här. Båtflaggen.
Han har inte det på väggen.
Nej, det är min båtflagga. Inte för att det hade varit fel, men det här är min båtflagga.
Ja, fast har man det på väggen.
Men hur som haver, så skulle jag säga att om man ponerar att vi sätter någonting, att när man ska bli svensk, när du faktiskt får det svenska medborgarskapet, borde inte det vara någonting, alltså någonting som är väldigt, väldigt fint? Borde inte vara så att varje svensk som först då har kämpat för att få bli svensk medborgare,
du får tillgång för ett av världens mest generösa system.
Sen när det borde ju vara en, utöver att det är en procedur, så ska det vara en någonting stort och vackert när du tilldelas det. Det ska ju vara en fest, det ska ju vara någonting som den känslan som du fick känna när du stod där vid svenska flaggan, den vill ju att varje människa som får bli svensk medborgare får uppleva. Det ska ju vara någonting, sån otrolig stolthet. Och det tror jag skulle lyfta de flesta, att få den känslan. Vem är du? Ja, men jag är svensk och det är någonting. Och i och med det så står jag upp för de här olika värderingarna. Det kanske är ett av världens mest jämlika samhällen. Det är så många saker som är så otroligt vackert med Sverige. Och jag tror att stoltheten för vad vi har byggt upp i Sverige är någonting som vi behöver lyfta fram.
Ja, men alltså, det är helt unikt. Men det vet man ju. Nu börjar det liksom så här, en gång i tiden när man pratar med släktingar, det var ju ett säkert land. Man inte, vet, vi är fortfarande ett rikt land. Alla har det bra. Liksom. Men det börjar den här Sverigebilden man pratar om. Man har släktingar när det skjuts mer folk i Sverige än vad det gör i Camorrans Neapel, så blir släktingarna, vad händer liksom?
Ja, exakt så. Ofta när man är utomlands numera så är det ju, när man för Sverige på tal, så går man tillbaka 20 år om man var ute och reste, så då var det ju ofta man pratade med människor och de sa, Sverige liksom, den här humlan som inte kunde flyga, som var så på det här starka välfärdssamhället som ändå lyckas liksom, hur jäkla häftigt, och ni är ett föregångsland, och nu så är det med så, kan ni gå ut på kvällarna liksom. Man bara, ja, och det är ju kanske inte
folk var, när man pratade liksom och träffade några italienare på jobbet eller något, man var där nere och sen så pratade man så, bor du inte här? Nej, jag bor i Sverige. Så Sverige, fan, det är ett bra land, eller hur?
Nu kom jag på att jämförelsen jag gjorde, den är så pass ålderstigen så jag tror man måste förklara, för annars låter det som att jag är retarderad. När jag sa humlan som faktiskt kan flyga, det är ju för att humlan är så pass stor i paritet i deras vingar, så egentligen så borde de inte kunna flyga.
Men är det inte
och den svenska välfärdsmodellen har varit just så. Att trots de höga skatterna, trots alla de pålägg vi har haft på den vanliga medborgaren, så har välfärdssamhället utvecklats både genom vår fantastiska industri, vår export. Vi har liksom lyckats i så många olika led, trots att vi också har haft den stora tunga välfärden som har liksom genererat det positiva för helheten. Och därav man gjorde den här jämförelsen med humlan en gång i tiden.
Ja, men humlan, det där stämmer väl inte längre? Humlan kan flyga, det finns en uträkning.
Humlan kan flyga.
Nej, men alltså, förut så sa man att den ska inte kunna flyga från någon så små vingar, men det finns någon man har kommit på.
Ja, därav ser det väl ganska ålderstigen den där jämförelsen, kom jag på.
Men du är väl ålderstigen?
Du kan vara ålderstigen, du är skitgammal, Paolo.
När är du född?
Jag är mycket yngre
73,
än dig. Ja. Jag är mycket yngre än dig. Jag är 74.
Åh, förlåt. För fan, jag kommer bli avkastad av båten. Den här lilla ekan jag sitter i nu. Mm. Det är inte... Hur mycket större är den än alla båtarna? Den är bra mycket större.
Ja, den är bra mycket större. Som du är bra mycket äldre än mig.
Mm.
jag tror jag kommer ihåg när... Vi måste ha känt varandra, i alla fall ytligt i...
Lite närmare micken.
Jag tror vi måste ändå ha känt varandra åtminstone ytligt i sinnessjukt många år.
Ja.
Ja, det var ju från när du tränade hos Chago och jag tränade hos Sammy i Gottsunda. Ja, det var ju riktigt, riktigt länge sedan.
Ja.
jag måste ha varit
Sammy Tärskar.
Askar.
Askar, just det. Just det. Jag mötte honom i SM, har inte det?
Ja, det kan jag tänka mig. Och jag skulle inte vilja möta Chago, inte nu heller.
Nej, han har fyllt 60, Chago.
Det spelar ingen roll.
Det är min gamla taekwondo-tränare, för er som inte vet. Han är så jävla, min son är ju svartbälte där nu. Jag brukar tänka på det, att han lyckas. Alltså, han har inte följt med det här, man ska vara snäll och man ska inte skrika, man får inte slå folk och sådär. Han kör ju sin gamla... Så jag tänkte när han var nere där, så han går ju rätt hårt åt eleverna där, och så tänkte jag, fan grejen där. För så tittade jag på alla papper, då var det gamla elever till Chago som så här, typ hånskrattade när ungarna fick stryk. Bra Chago. En polare till mig berättade, hans dotter började träna och så han har inte sett Chago på så här, 30 år, 20 år liksom. Och så hade bara dörren öppnats. Det var som ingenting hade hänt. Så kommer han ut och så sitter alla papper på, och mammor också på liksom en rad där. Så Chago bara kliver ut, klipper till den ena på armen, den andra på benet och bara tjena! Och så bara sticker han och tjena! Det var länge sedan. Nej, jag älskar Chago. Nej, men det måste jag också säga med att vi har känt varandra länge. Att under min härliga fadäs, som jag inte får säga, när jag köpte en prostituerad kvinna... En av de få som ringde upp. Det var jävligt tyst där ett tag. Det var du. Så du är en riktig vän.
Ja, det är uppskattat du säger. Tack för det.
Ja, men du vet, kriser när man gör bort sig, när man har dum i huvudet, det blåser bort packet. De som vill liksom, du vet. Så att det, man har fått rensa en del och du är kvar.
Jag skrev ju en debattartikel till Dagen, den kristna tidningen, just när det här hade hänt. Att man måste komma ihåg vissa saker. Att Gud hatar synden, men han älskar människan.
Mm. Älskar syndaren.
Ja, människan åtminstone. Sen det som är bortom och bakom synden. Och det betyder ju att du måste kunna som människa kunna begå just synd. Du måste kunna få göra bort dig, även grovt som fan. Du kan göra riktigt dåliga saker, men du måste få komma tillbaka. Mm. Och så om samhället inte funkar så, om vi skulle ha en annan syn på just det, då skulle det betyda att varje människa som hamnar på kåken till exempel, sen skulle han vara obrukbar. Han skulle bara liksom pass bort och försvinna härifrån. Och alla de som spelar på ett sånt samhälle, alla de som inte ser till förlåtelsen utan som vill bränna på bål, de sopar mattan för ett samhälle som är det, om någonting, kan vi kalla för det fascistoida, ondskefulla samhället. Och jag tror att det är bara genom att i realiteten visa på att du faktiskt kan förlåta, det är så vi får människor att kunna komma närmare varandra, och det är så vi kan få ett helare samhälle.
Mm. Ja, men det, men återigen, skyttegravarna, det, folk lever ju på att kasta skit liksom. Det är folks yrke i princip, skriva kröniker och vara arga liksom.
Ja, och jag säger så här, det är helt okej att få bli arg. Det är helt okej att få liksom säga att det där som du gjorde, fy fan vad dåligt, liksom. Kör på det. Men sen så måste det finnas en det måste kunna också få gå över. Det för alla faktiskt. Sen såklart det finns, ja. Nej, men det är viktigt att ha i grunden det förlåtande samhället som gör att alla människor ges möjligheten att få komma tillbaka igen.
Mm. Ja, men tack för att du är så använd, måste jag säga. Det är inte alla som är.
Nej, och det är väl också det som är just vänskap, att om du är en polare, det kan inte bara vara polare när det är sol och det är trevligt, utan polare blir det ju, eller visar du att du är på riktigt när det går åt helvete och att man faktiskt står kvar. Och även en polare kan säga, fan, det där som hände, jävligt dåligt, fan vad synd att du gjorde på det där sättet, men jag är din vän. Ja,
det är vänskap. Ja,
ja.
Nej, men tack för det. Det för att man, när det blåser sig, folk blir också rädda. Du vet, när det blåser så jävla hårt, då blir folk rädda och man liksom, man börjar tänka på sin egen liksom, vad ska hända om jag, du vet. Man kände väldigt tydligt än att folk så här vågade inte riktigt säga vad de tyckte, och du vet, man liksom, och den var jävligt jobbig. Där kändes det liksom att så här, när det blir helt tyst, att några så här, hur är det med dig, Paolo? Liksom.
Nej, och det märkte vi ju alltså, direkt, så fort jag blev uppringd av massa tidningar, så, men du visst tar du väl avstånd från Paolo?
Ja.
Och när jag sa att nej, jag tar inte avstånd från Paolo, jag tar avstånd från hans handlingar, men Paolo är min vän.
Mm.
Det var ju så här, jag fick äta skit för det. Och jag kan, och till och med nu när du ringde om intervjun, så har jag ju folk som, men så kallade rådgivare, som sa att nej, du kan absolut inte sätta dem, gör inte det här. Och man sa, vad är det för fel på er? Alltså, varför skulle jag inte kunna göra det?
Mm.
Det är ju så här, jag tror att människor mår dåligt av att vara fega. Feghet, det är inget bra för människan. Och om du inte ens vågar stå upp för någon som är din vän när det blåser, ja, då tror jag att det gör dig dåligt som människa.
Ja, feghet. Feghet gör att man agerar fegt, man kollar sin rygg. Alltså, feghet tror jag är rädsla överhuvudtaget, är en jävligt dålig position att fatta beslut, basera sin vänskap och basera sitt liv. Och jag tror att väldigt många människor går runt och är rädda för massa grejer och inte vågar riktigt stå för vad de tycker.
Ja, rädsla är ju, det är ju, det är ju bra utifrån att det är en överlevnadsinstinkt, men jag skulle säga rädsla och feghet är två olika saker. Att jag kan vara rädd i sammanhang, men sen kan man göra saker ändå. Att vara feg, det är ju när du vet vad som, du kanske till och med vet vad som är rätt, men du gör det inte.
Mm.
För att du är just feg. Det tror jag är en,
Men såg du den undersökningen med killar som inte vågade berätta för sin partner att de röstade på Sverigedemokraterna? Såg du den?
Nej.
Det var en rätt läskig procent. Det var en opinionsundersökning. Alltså, kom igen. Dels så är det varför samhälle man inte kan prata sitt förhållande. Och sen så här, är ni ihop och du inte vågar berätta vad du röstar på, så här, då är det ju fel förhållande.
Mm. Nej, men det är nästan som om man går tillbaka till den tragiska tiden när homosexualitet var någonting fult. Mm. När man fortfarande verkligen pratade om så här att han vågade komma ur garderoben som om det vore en stor grej. Som om det, vem bryr sig om du är homosexuell?
En gång i tiden var det ju stort.
Ja, det var ju verkligen det. Alltså när Jonas Gardell hade sin bästa tid som kändis, och kanske lite tidigare ändå också. Och det är ju ganska... Det är ju vilken fantastisk utveckling som har varit, att nu finns det ju liksom ingen skam kvar i det. Och jag tror att den utvecklingen kommer ju också vara politisk, att du måste ju kunna acceptera din medmänniska utifrån hans övertygelse. Du kan inte döma din människa och säga att den här är, jag skulle aldrig kunna tänka mig att umgås med en sverigedemokrat. Mm. Vem säger så? Det är som om jag skulle säga såhär, jag skulle aldrig någonsin kunna tänka mig att umgås med en vänsterpartist eller en centerpartist.
Rätt många säger det. Rätt många.
Ja, och det är skrämmande.
Men om du tittar, jag menar, fan, de vill inte, våra politiker vill inte ens skaka hand med sverigedemokrater, va?
Ja, jag tror att det är skrämmande. Jag tror att det är en väldigt dålig utveckling. Jag tror att därifrån måste vi ta oss. Du måste kunna acceptera människan bakom. Att man tycker olika är en sak. Du kan fördöma människors åsikter, men du måste acceptera och förstå personen. Du, som någon klok sa en gång att... ungefär, för jag säger alltid fel, men att
jag är beredd att dö för
exakt, jag håller inte med dig, men jag är beredd att dö för att du ska få yttra din åsikt. Jag tycker att det är viktigt att
det är fundamentet vi får inte, för demokrati.
Ja, verkligen. Ja. Och det är fundamentet för att vara människa är att du ser din nästa som just människa, inte dens åsikter eller vad han står, vilket parti han är med i. Alltså, det är klart att du kan argumentera och säga att du tycker olika, men som sagt, döm inte människan.
Men berikar inte det? En gång i tiden ansågs det som berikande att man hade någon som tyckte liksom helt annorlunda. Och ibland är det lite sådär, nu säger jag inte att sverigedemokrater är det, men så här, om folk har en helt galen åsikt, ibland kan det faktiskt vara så att idioter har rätt. Att man ska lyssna på alla. Och sen så uppbildas en uppfattning.
Men en klok man lär även av en dåres ord. Mm. Och jag tror att debatten måste ju tas oavsett.
Inte sagt att de är sverigedemokrater dårar.
Nej, långt därifrån. Alltså, jag skulle säga att det finns jättesuperduperduper många sverigedemokrater som är dårar. Men jag skulle säga att det stämmer in på väldigt många, eller alla partier. Det är klart att det finns en väldigt massa stollar överallt.
Inte Medborgerlig Samling. Alla genier.
Ja, jag vill inte gå djupare in på det. Men jag skulle till exempel, jag skulle ut och debattera med Nyans inför valet.
Vad skit du fick för det där.
Ja, men sen var det faktiskt Nyans som hoppade av, inte jag. Men jag tycker att det är, den möjligheten ska ges. Alltså, jag är ju inte det minsta rädd för de argumenten som skulle dyka upp. Jag vet att jag skulle äta upp dem i debatten, vilket de också förstod och drog sig ur. Men att, vad ska man säga, ta avstånd på ett sånt sätt så att du inte bemöter dem i just en debatt. Det tror jag är, jag tror att det är farligt. Vi har testat det tidigare.
Ja, men exakt, och grejen med det där, det är att så här, att du debatterar, det är inte för, liksom, att försöka få någon att ändra sig. Det är för att ställa folk mot olika alternativ. Det här är mitt alternativ. Om du är säker på att ditt alternativ är bättre, debattera och bevisa det. Det är ju grunden för demokrati. Mm. Att man pratar med alla, även sådana som man tycker är fullkomligt förkastliga. Mm. Om de nu har, som Sverigedemokraterna till exempel, är en stor del av den svenska befolkningen som håller med om vad de säger, då måste du debattera det och vinna dem. Då. Om du har bättre åsikter, om du har bättre förslag för hur vi ska styra vårt land, berätta om dem då.
Ja, och om din endaste åsikt är att du är emot någon annan, så tror jag att du kommer bli ganska kortlivad som politiker. Och det är det som kanske blev problemet för många politiker nu. Det var så här att Vad tycker ni? Vad tycker ni ert parti då? Ja, vi tycker illa om Sverigedemokraterna. Men vad heter den ideologin? Liksom, vad är det för övertygelse att bara hela tiden ställa sig och säga att det de tycker vi emot? Det gjorde ju också att om motståndaren tycker någonting, för det är inte så att något parti alenarådande lägger fram bara tossigheter. Utan idén med att vara politiker måste ju ändå vara att tjäna folket, att se till att det blir bättre för medborgaren. Och om då den politiska motståndaren lägger ett förslag som är bra, bejaka det. Säg hur du vet du vad, Moderaten eller vem du nu är. Liksom, bra förslag, jag hakar på. Vi samarbetar. Ja. Men, aja.
Nej, det är helt galet. Men jag tycker vi har sammanfattat det politiska läget. Vi har sammanfattat Sverige. Vi har pratat över en timme. Och vi har kommit fram till att du och jag styr Sverige.
Eller hur?
Fan vad mycket bättre det skulle bli. Alla skulle få stor båt och lära sig boxa.
Jag tror i alla fall att ju mer människor som engagerar sig, desto bättre kommer Sverige bli. Jag tror att engagemanget som sådant är bra. Att bara säga att jag skiter i det här, jag röstar blankt, alla är bara idioter, det är en dålig idé. Däremot att alltid ta debatten, stå upp för sina åsikter, det gynnar alla.
Jo, men är det inte så att förut, hur ska vi få ungdomar intresserade av politik? Helt plötsligt är folk intresserade på politik, helt plötsligt kallas det populism. Så att ta debatten, men det tar vi nästa gång.
Vi kör nästa gång.
Tack för kaffet. Tack för att jag fick sitta på din lilla eka. Hur lång är den?
Den är 75 fot.
Superfläskig. Du är grym. Tack.
Tack, kamrat.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.